Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Herre vår Gud, du som gav oss nattvarden som en kärlekens måltid till åminnelse av din sons offer, låt oss i detta mysterium finna liv och kraft så att vi rätt förkunnar din sons död till dess att han kommer. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så höra skärtorsdagens gammaltestamentliga läsning som är hämtad från andra Moseboken 12. Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sa till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Det Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Detta ska ni hålla. Det ska vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren ska ge er, som han har sagt, ska ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er vad betyder den här gudstjänsten, ska ni svara: det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna, men skonade våra hus. Då böjde folket sig ner och tillbad, och Israels barn gick åstad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aaron. Hör också Herrens ord i dagens epistel som är hämtad från första Korintierbrevet 10. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Till alla får vi del av detta enda bröd. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi psalm 70. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i det 26:e kapitlet. Första dagen i det osyrade brödets högtid gick lärjungarna fram till Jesus och frågade: vad vill du att vi ska ställa i ordning att du kan äta påskalammet? Han svarade: gå in i staden till den och den och säg till honom: mästaren säger, min stund är nära. Hos dig vill jag äta påskalammet med mina lärjungar. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och redde till påskalammet. På kvällen låg Jesus till bords med de 12. Medan de åt sa han: amen säger jag er, en av er kommer att förråda mig. Då blev de mycket bedrövade och började fråga honom den ene efter den andra: inte är det väl jag, Herre? Han svarade: den som doppade handen i skålen tillsammans med mig, han ska förråda mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom. Men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bättre för honom att han inte hade blivit född. Judas, han som skulle förråda honom, sade: rabbi, inte är det väl jag? Jesus svarade: du har själv sagt det. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den. Till detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund kommer jag inte att dricka av det som vinstocken ger, förrän på den dag då jag dricker det nytt tillsammans med er i min faders rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Amen. Låt oss bedja och rena, o Gud, våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus. Amen. Skärtorsdagen, det är en stor dag. Det märks till exempel genom att vi har glädjens färg, det vita. Det är dagen då Kristus instiftar den heliga nattvarden. I nattvarden så hör vi inte enbart evangeliet, utan vi tar också emot det med vår mun. I nattvarden kommer Guds lamm som tar bort världens synd under synliga medel. Vi behöver Jesu närhet för att få del av hans stadiga trygghet. Det visste han som känner oss bättre än vad vi själva gör. Och därför gav han sin kyrka den heliga nattvarden, där han kommer till oss i brödet och vinet. Hans verkliga närvaro ska hjälpa oss att tro och lita på nåden, att den verkligen räcks oss. Jesus ger denna gåva för att vi ska bevaras på den rätta och goda vägen. Han vill inte att någon ska tappa modet eller få en tro som tunnas ut allt mer. Han vill inte att vi ska tappa fokus på hans stora kärlek. Men det finns en aspekt av denna stora gåva som Jesus har gett oss. Och aposteln Paulus varnar för en sak, och det är detta: att inte ta emot nattvarden som Kristi kropp och blod, när man inte gör det. Vi ska alltså vara medvetna om att det är Guds egen son vi äter i sakramentet. Det konsekrerade brödet är inte längre bara bröd. Paulus förklarar att misstron mot Jesu löfte, som tar sig uttryck i att inte skilja vanligt ätande och nattvarden, kan leda till dom. Det blir heller ingen välsignelse av att delta utan att först ha ångrat sin synd och att vilja göra bättring på allvar. Ingen av oss vill vara en förrädare liksom Judas. Men i episoden som handlar om Judas så förstår vi att risken att handlingen somnar in, den finns. Även för en person som är så nära Jesus och han har vandrat med honom i 3 år. Personligen. Medan lärjungarna åt sa Jesus, amen säger jag er, en av er kommer att förråda mig. Jesus älskade alla sina lärjungar, men en av dem hade tappat tron på honom, och det var Judas. Hans tro hade utvecklats i fel riktning. Det kan ha varit så att det fanns en tid då han låtit Jesu förkunnelse väcka honom så att han blivit angelägen om sin själs frälsning. Och det var säkert en tid då han också ville överge synden och världen. Vissa dagar har en sådan uppväckt människa lust till att be och läsa Guds ord. En människa som börjat vandra med frälsaren kan se sitt medfödda fördärv och ångrar allt ont. Och inser sitt behov av en frälsare. Och det är just detta som är ärendet för dagens predikan. Att en människa som varit en allvarligt salighetssökande kristen kan få ett tillfälligt eller definitivt bakslag genom att slarva med det viktigaste. Det väsentligaste för att bli bevarad i tron är bönen, eftersom den är gudskärlekens andedräkt. Och det vet vi ju, att en människa som inte andas är död. Den andra saken som bär tron är ordet och därmed ordets bruk. När man är slutat att på allvar lyssna på Gud riskerar man snart att tappa bort längtan och behovet av honom. När så fått ske underlåter man också att pröva sig själv. Den som flyr prövningen kan inte heller vaka mot djävulen. Och när de egna frestelserna inte får komma med i den dagliga uppgörelsen med sin synd, så har man stora luckor i sitt försvar. Och till sist saknar man all verklig kraft att bestå provet i den avgörande stunden. Låt oss alltså börja med att varna för försummelse av bönen. Så länge det står väl till hos en människa är också hennes bön allvarlig. Alltså allvarligt menad. Ja, så värdefull är den att hon inte vill missa några tillfällen till förtroliga samtal med Jesus. Visserligen kunde det bli mycket i hennes liv att bekänna, särskilt den egna bristen på kärlek och förståelse för andra. Men hon litade samtidigt på bönhörelsens kraft. Tror man lite om Guds kraft, då finns risken att man tappar lusten att be, om man inte tror att det fungerar. Man får helt enkelt försöka få en god ordning för att kunna be. När så sker så är det ett tecken på att Guds inflytande redan börjat minska inom en människa. Alltså när man har börjat tappa lusten att be. Och det kan yttra sig genom att man visserligen är med på gudstjänster, på andakter. Men när bönen är slut så är den svalnande människan glad över att man har det hela avklarat. Någon undervisning utöver söndagsgudstjänsten frågar man inte efter. Vi kan visst vara pressade här i tiden av allt som ska klaras av. Men vad viktigt det ändå är att vi prioriterar stunden av stillhet varje dag vid en öppen bibel. Inte vill vi väl att vår bön ska påminna mer om en kall hälsning på en främling än ett förtroligt samtal med frälsaren. Låt det därför inte bli glest mellan dina bönesuckar till din käre frälsare. Ersätts bönerna i vardagen av tysta bannor och svordomar, då är det kris i det andliga livet. Då har försummelserna övergått till att man ger efter för själafienden. Den andra stora faran för att en människa går tillbaka i sin tro, liksom Judas, är hennes försummelse av ordets bruk. Den som är omvänd har övergått från döden till livet och vill lyssna till livets ord. När det bygger på Bibeln så är det livets ord. När det bygger på människotankar som strider mot Bibeln så är det dödens ord. Det döda tro. Och den som är på väg att somna in är på väg i motsatt riktning alltså. Livet till döden. Och en sådan kan liksom Judas visserligen befinna sig där ordet förkunnas. Det syntes ju ingen direkt skillnad på Judas och Petrus till exempel. Och det syns inte alltid skillnad utanpå mellan den som är allvarlig och den som försummar det andliga. Men det syns på den som är på väg åt fel håll att han inte alls är bekymrad över de dagar då han inte läser Guds ord. Och när den oanvände läser så är det ofta utan någon verklig reflektion och ödmjukhet över att det är Herren som talar. Man tillämpar inte ordet på sig själv om man är ouppmärksam. Och den som inte läser Bibeln som ett brev till sig själv kan inte heller få kraft av ordet och få förnyad hunger efter det. Vanlig mat, till exempel bröd, är för kroppen vad Guds ord är för själen. Utan själaspis tynar trons glöd, kraft och glädje bort. Utan ett rätt förkunnat Guds ord så får inte själen rätt näring, och vi vet hur noga till exempel framstående idrottsmän är med sin mat. Vad de stoppar i kroppen är vad de får ut av det. Djävulen har därför alltid varit en fiende till Guds ord. Han vet vilken nytta det kan göra för dig. Han försöker därför inte bara ta bort ordet som såtts i ditt hjärta, utan också att väcka den sedan syndafallet naturliga olusten för att höra Guds ord eller läsa Guds ord. Den onde försöker sätta upp hinder och göra det obekvämt för dig att komma till ro inför ordet. Och lyckas han inte med det så inger han dig invändningar mot ordet. Han vet att människans onda natur gärna ger djävulen rätt. Han vet att det fallna förnuftet är svårfångat för Guds ande eftersom det inte har sjukdomsinsikt av sig själv. Insikten om en människas eget fördärv kan bara Guds ord skapa. Och därför lägger din och Guds fiende mycket kraft på att förminska ordets betydelse för dig. Djävulen och världens barn, de motarbetar Guds ord och föraktar det. Men den som vill bli räddad från samma öde, samma dom och fördärv, genomskådar dem. En omvänd kristen ser att det finns en andlig verklighet bakom att goda teologer nekas prästvigning. Bra präster nekas tjänster. Professionella initiativ till kristna friskolor stoppas. Goda statstjänstemän förhindras befordran. Nyomvända journalister som Skytte till exempel mobbas ut från inflytelserika redaktioner och så vidare och så vidare. Det är ett andligt krig som en kristen inte tar personligt, eller åtminstone inte bör ta personligt. Och det är inte ett krig mot människor utan mot ondskans andemakter i himlarymderna. Och bästa motgiftet mot otrons fragmentariska eller sammanhängande förvillelse det är Guds egen uppenbarelse. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Men det är viktigt att i praktiken ta vara på nådetillfällena i tid. Profeten Hosea framför Guds varning. Han säger så här: mitt folk går under i brist på kunskap. Eftersom du har förkastat kunskap ska jag förkasta dig. Det är därför inte så konstigt att Charter skriver i sin katekes att det första salighetshindret är bristande kristendomskunskap. Om vi däremot låter Guds ord leda oss till självprövning kan allt vända i rätt riktning. För en salighetssökande människa är det viktigt att inte låta sig bedras av sådant som ser ut att vara kristendom men inte är det. Sådant som ser ut att vara andligt men som är kötsligt. En noga självprövning är skoningslös mot den egna själviskheten. Så snart allvaret börjat avta så avtar också noggrannheten i undersökningen av de egna tillkortakommandena. Man liksom anar att det står illa till men är så rädd för att finna det man fruktar. Där är det som man liksom har sopat under mattan i sitt eget psyke. Den som är på väg att falla in i den andliga döden tycker inte att något är så jobbigt som att behöva höra Guds lag och pröva sig utifrån den. Den oomvände vill skona sin gamla människa, men det leder bara till att den stärks. Medan den nya kristna människan han fick i dopet tyna bort. Och detta är något Gud sörjer förstås. Han älskar alla och vill inte någon syndares död. Men då är det viktigt att människan tar emot både lag och evangelium. En människa som håller på att somna in tycker att det bara ska vara lättsam och tröstande förkunnelse. Det ska vara inspirerande och bekvämt. Så att man inte tvingas till självprövning och får syndakännedom. Och den som håller på att glida ifrån Gud vet att när han tidigare lät känna sin synd så har det lett till nöd över synden. Som med tiden genom Guds nåd vuxit sig så stark att man i sitt inre fått en vilja att bekänna och överge den. Och man har velat fly till Jesus. Och när man fått förlåtelse så får man också erfara kraft att överge också den synden man tidigare hade så kär. En omvänd människa har lärt sig av ordet och erfarenheten att hata synden. Så innebär ju det då att han eller hon inte vill komma tillbaka i självbedrägeriet igen. Den som är vänd mot Jesus och lyssnar på honom vill inte ha något obekänt kvar. Efter verklig bön, uthålligt hörande och läsande av Guds ord och ärlig självprövning så blir inget så värdefullt för den räddade människan som att få behålla sitt goda samvete. Att få behålla sina nådegåvor. Bara detta att vi kan be, det är en nådegåva. Att få njuta av friden med Gud. Att inte gå miste om det. Och att odla kärleken till medmänniskan. Genom ett förlåtande sinne och så vidare. När du sätter dig själv utifrån Guds horisont kan det se mörkt ut. Men Jesus han sträcker ut sina armar mot dig och han säger så här: om du bara visste hur länge jag väntat på dig, att det skulle bli allvar hos dig. Om du bara visste vad mycket jag har att säga dig och uppmuntra dig med. Om du bara anade hur gott du kan få det och hur härlig du är för mig, så skulle ditt hjärta brista av glädje. Han skulle sedan ta din hand och så skulle han föra den mot sin sida. Och skulle han säga: känner du såret? Jag har älskat dig så mycket, även när du hatade och förbannade mig, att jag som aldrig gjort något fel ändå av fri vilja lät mig fångas och dömas för allt ont som du gjort. Jag säger inte detta för att jag vill se dig skämmas, utan för att jag ska få berätta för dig om det fasta hoppet. Den riktiga klippan att hålla fast vid, som hindrar dig från att drunkna. Ja, Gud har röjt en väg fram genom törnebuskarna för dig. Fram till det förlorade paradiset där ingen sjukdom, ingen död, ingen ensamhet, inget svek, inget falskt eller ruttet finns. På korset absorberades all din skuld in i min blödande kropp, men försvann bort genom mina läppar som utbrast: det är fullbordat. När du nu tar emot mig i nattvarden, så tar du emot syndernas förlåtelse. Och med det så ges automatiskt det nya livet. Det nya livet kommer dig till del när du äter brödet. Jag lovar dig, i nattvardens bröd är min kropp. Jag garanterar dig, i nattvardens vin är mitt blod. Som implanterar den himmelska nådens lovsång i den strupe som en dag ska lovsjunga konungen på tronen tillsammans med de saliga folkskarorna. Jag är mitt ibland dem som lyssnat när min ande vädjar till dem att knäppa sina händer, att lystra med sina öron och att i handling låta min nåd beskära dem inför den stora dagen. Och det är ett arv. Du har ett arv från mig som väntar. En plats i himlen som väntar på just dig. Så tvivla inte på min kärlek, utan ta emot den. Allt är redan betalt med mitt blod. Det enda du behöver göra är att ge mig äran. Amen. Låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så sjung. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Den vare tack och lov. Halleluja, halleluja, halleluja. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen, amen, amen.